igång, John.
Hallå Erik.
Hur är läget?
Ja, men det är bra. Solen skiner.
Ja.
Det är kaos i vår omvärld.
Ja, det är ju det. Och vi sitter här och har jagat alldeles för lite. Mest för att det kanske inte är högsäsong direkt.
Nej.
Kom du ut på någon räv?
Nej. Nej, jag har inte hunnit någonting faktiskt.
Nej. Jag hann ut en gång. Och det var ju liksom... en snabbis, eller man ska säga. Han lockade två stycken pass.
Ja.
På det första då, när jag hade suttit och precis liksom började på känna att jag var färdig och gjorde patronur, så ser jag liksom längre bort på fältet, men det kommer någon gående med hund. Han har någonting över axeln. Och jag visste att det inte var någon i mitt jaktlag som var ute liksom så. Kommer närmare och närmare och tänkte, men det där är en bössa. Med en ljuddämpare på. För den liksom var ganska rund så. Och han går där längs med skogsbrynet och jag stannar och är ganska uppenbar. Jag tar upp kikaren och liksom tittar på det. Ska liksom inte, ja, jag tänkte att det ska inte undgå honom att jag ser honom. Och sen så börjar jag gå ner mot honom och så här, då visar det sig att då är det trafik eftersök på en älg.
Jaha.
Som de precis hade avslutat. Jag tyckte att jag hörde en knall.
Ja.
När jag satt och lockade.
Ja.
Men du vet, den var inte jättedistinkt. Och sen så tänker man bort den. Ja, men det kan ju ha varit vad som helst. Det kan ju ha varit något ljud ifrån någon gård i närheten.
Det är ändå nära Stockholm, det smäller en del.
Ja, absolut. Alltså, det är ju förorten i praktiken. Ja. Så. Men just den knallen kändes inte förort. Men i alla fall. Och så snackar vi om
det. Är det mer automateld då?
Ja, men mer så. Ja. Fler skott, inte bara en. Utan alltså, i sekvens. Och sen så pratade man om och så visade att det var det här eftersöket då, helt enkelt. Och då hade han, jag hade blivit uppringd av min jaktledare och missat det samtalet, för jag hade ju på ljudlös.
Ja.
Så han hade ju pratat med jaktledaren och jaktledaren hade försökt att nå mig. Och jag hade inte märkt det, för jag hade på ljudlös av uppenbara skäl. Så att, ja, det var ju ingen fara så, men det var ju bortkastad tid, för han hade ju spårat genom det område där jag hoppades på att locka.
Om någon trafikskadad älg fick du inte in på locket.
Nej, jag fick inte det.
Nej.
De verkar inte tycka att det där med harar är särskilt intressant.
Nej, särskilt inte när de är påkörda.
Nej, jag framförallt
men det
inte.
Gick bra alltså efter köket?
Ja, det gick bra. Den låg där när han kom, så att de hade fått en kulden.
Ja, okej. Okay.
Och allting gick bra, utom min rävjakt.
Utan rävjakten. Ja, jag däremot så tycker jag att man har hört de sista veckorna man var hemma nu mycket aktivitet från rävarna.
Mm.
Kvälls- och nattetid.
De låter ju en del så här års.
Mm.
Har du testat sån lockpipa som låter som en...
Nej.
Nej, inte jag heller. Eller jag har den, men jag har aldrig kommit med för att testa den.
Du tänker lite mer som...
Exakt så. Och du behöver ingen pipa uppenbarligen. Nej.
Ja, no.
Du har en ganska bra pipa själv. Jag har hittat en ny funktion på vårt mixerbord, John.
Ja, det var roligt.
Den var du inte beredd på.
Nej.
Det finns en knapp här,
ja.
som man kan trycka på. Och då, då blir det ljudeffekter.
Aha, snyggt.
Ja, men där fick jag till.
Det finns inget gevärsskott.
Nej, jag har letat. Ja. Men det kanske går att ladda ner något ljud.
Vi borde ha det.
Ja, framförallt med temat på just våran podd.
Ja.
Så tycker jag att det borde kunna... Men det finns några ljud, vi sparar dem,
ja, det.
Om det nu skulle vara så att vi behöver dem sen. Hörru du,
ja.
Är det något mer då? Du har inte varit ute och jagat något annat än räv, nej?
Nej, det har jag inte. Jag tycker att jag har sett lite kultingar faktiskt.
Du har gjort det, vad kul.
Ja, har gjort. Nu tyckte jag att jag hörde en räv, men jag tror inte det var det.
Det är så Västerlånggatan här utifrån, så att, jag vet inte.
Nej, det var nog ingen räv.
Väldigt stadsrävig i sådana fall, alltså urban räv. Ja.
Nej, men det har jag gjort. Jag har sett lite kultingar. Inte stora kullar.
Nej.
Men det har varit 4-5 och sådär. Så att, ja. Får vi se hur det ser ut.
Ja, för det var ju förra avsnittet. Vi pratade om det där med kultingarna och deras chans till överlevnad och ny salmonella. Och men sen finns det ju också fler variabler än den sjukdomen vi pratade om med Jonas Malmsten senast. Mm. Visst var det Jonas Malmsten han hette? Ja, bra. Jag är så dålig på namn. Det har ju varit väderförhållanden och det har ju varit hårt jakttryck och det har ju varit massa olika saker som kan påverka. Och hos oss så är det mycket folk i skogen dessutom,
ja.
som trycker ut dem i våra marker. Så det är klart att det kan vara mycket. Jag satt faktiskt och snackade med Ulf om det här om kvällen.
Ja.
Ulf Kristersson. Han var väldigt intresserad och skulle lyssna på det avsnittet, sa han.
Ja.
För de har ju märkt samma sak på deras marker där, ja, där Ulf Kristersson jagar.
Just det. Det förstår jag.
Ja.
Nej, men så att det är väl ungefär det. Bockarna börjar ju närma sig att vara färdigväxta i sina basthudar.
Just det.
Jag såg till och med någon, men det var söderut i landet, som hade sett någon färdigfejad bock.
Just det.
Så och, det närmar sig.
Och det är ju första nationella vårboxjakten som börjar snart här.
Precis.
Det ska bli väldigt intressant att se resultatet av den.
Mm. Hur många som faktiskt nyttjar det. Jag ser att motståndet är fortfarande stort, ja, och man försöker faktiskt stoppa det fortfarande, märker jag. Men det är väl till syvende och sist så är det ju den som håller i bössan som kan avgöra om det är lämpligt eller inte.
Ja, det räcker ju med att det är liksom en mindre grupp som väljer att utnyttja det här extremt hårt eller mycket eller bara mer än man har gjort tidigare för att vi behöver tänka om ganska mycket i hur vi förvaltar rådjursstammen. Det är ju lättare att komma till skott på bockar. Jag tittar ju på avskjutningsstatistiken hemma vid och där är det ju... Det är bockarna såklart som dominerar. De ska ju dominera, men det finns ju en gräns också. Hos oss blir det nog ingen vårbock, för vi har redan nedlagt tillräckligt många.
Men när man är som du är då, Erik, i ett jaktlag så på en större arrendemark, är det svårt att resonera i laget liksom, hur man gör med såna här saker?
Ja, men det är klart. Alltså, alla har ju olika bevekelsegrunder. Vissa vill ju väldigt gärna kröka fingret och få kött i frysen. Mm. Så är det ju.
Ja.
Andra tycker det är mer roligt att förvalta fram bra stammar. Och ingen vill ju erkänna att man inte ser en andres perspektiv. Men du fattar hur det kan vara. Sen så tycker jag att vi, i vårt jaktlag har vi ett jättebra tugg, en bra diskussion om de här grejerna. Så det är inte så att vi är ovänner kring det här på något sätt.
Nej.
Men det är svårt att sätta liksom, ja, men, är man ett dussin personer och så ska man ha någorlunda likvärdiga villkor att få vara del av jakten och sådär, och sen så har man kanske inte så stora möjligheter så alla kan få skjuta sig varsin bock och fortfarande ha en bra förvaltning till exempel. Mm. Ja, men det är klart att det är svårt att hitta schyssta förutsättningar som är liksom rättvisa.
Ja.
Det är det.
Ja. Men jag förstår det. Det är ju en form av demokrati såklart.
Ja, och det har ju inte att göra med att folk är oförmögna att samarbeta. Det har bara att göra med att omständigheterna erbjuder inga enkla lösningar.
Nej.
Typ så.
Precis.
Och då får man ju ha respekt för att man får hjälpas åt och vara prestigelös och samarbetsvillig och sådär.
Jag tänker att det här med vårboxjakten nu, det har ju väckt rätt mycket känslor ute i landet. Och det är ju en följd av översynen av jakttider som kom förra sommaren.
Just det.
Och det är ju ingenting som riksdagen tar beslut om, utan det är ju förordningsbeslut. Så det är regeringen själva då på uppdrag tillsammans med Naturvårdsverket har beslutat om. Och det är klart, det är en sån fråga som har väckt mycket känslor i jägarledet. Jag tycker det är lite intressant ett sånt här år nu när vi går emot val.
Mm.
Hur viktigt blir jaktfrågorna för väljarna? Är det till och med så att man väljer parti utifrån jaktfrågor? Och då menar jag, alltså jaktfrågor och vårboxjakt är ju en, men det är ju även vargfrågan och det är fjälljaktsfrågan och det är vildsvinsfrågan och
älgfrågan
och löshundsjakt och så vidare. Det är ju många frågor som spelar in såklart, men tror att det är en stor del av väljarna som ändå väljer parti utifrån hur man står i jaktfrågorna?
Kanske inte en stor del av väljarna, men en stor del av jägarna som i sin tur är en ganska stor del av väljarna.
Ja.
Tror jag.
Alltså, jag tänker såklart på jägarkåren. Men...
Ja, nej, men av jägarkåren så tror jag, alltså de som jagar aktivt, jag tror att men vi bryr oss ju om vår jakt.
Ja.
Alltså det är ju, hade jag inte varit politiskt aktiv själv så hade ju det varit någonting jag letade efter i ett partiprogram. Vad man tycker och vad man vill och sådär.
Ja.
Och där är det ju upp till oss att vara tydliga. Alltså vad det är vi egentligen vill och också sen leverera den dagen man förhoppningsvis hamnar i regeringsställning. För som vi har pratat om så många gånger tidigare, så jag menar, det är ju väldigt lite man kan göra i riksdagen i jaktfrågorna eftersom det är så mycket som är upp till regeringen där de fattar beslut själva utan oss, till exempel jakttiderna, till exempel många saker kring alltså vapen förordning och hur myndighetssidan hanterar detta. Vi har ju pratat om det här med vilt myndighet som ju riksdagen har sagt att man vill ha och fatta beslut om en majoritet, men det är regeringen som måste skapa den om den ska bli av.
Och de sa ju dessutom för drygt ett år sedan att i och med det som man gjorde då med allmänna uppdraget när man flyttade över stora delar av det egentligen till Naturvårdsverket och öppnade upp det för upphandling på ett annat sätt, så tyckte man att man hade tillgodosett det tillkännagivandet om viltmyndighet och sa att det blir ingen viltmyndighet, vi gjorde så här istället.
Oh. Så att man gjorde en klar försämring för Jakt Sverige och så tyckte man att det var ett sätt att tillgodose behovet utav... Nej, men det är ju idiotiskt, förlåt mig.
Ja, det är idiotiskt där. Och Naturvårdsverket borde egentligen ha mindre att säga till om när det kommer till jakten. Det är ju inte jägarnas största förtroendemyndighet, Naturvårdsverket.
Nej, jag på förekommande anledning får man väl säga. Det är en myndighet som säkert gör så gott de kan utifrån vad de tycker är rätt och fel. Problemet är att man kanske tycker att rätt och fel är lite olika beroende på vilket perspektiv man har. Så.
Och på tal om det då, så att Naturvårdsverket då på uppdrag av regeringen rapporterade ju in den svenska nivån för gynnsam bevarandestatus på varg.
Ja.
Rapporterade man till EU 300 vargar. Efter ett riksdagsbeslutet så 170 till 270 någonstans där skulle det kunna ligga.
Mm.
Och man rapporterade 300 och det är den siffran vi har jobbat ifrån. Och nu tror jag att inventeringen är ju inte klar än, men man har väl 440 kanske någonting man pratar om nu.
Det var det inte mer? Typ 470 har jag hört någon säga, men det kanske var
jag tror det var 440 övre.
440,
sista.
440, okay.
Så det börjar ju vara ganska långt ifrån det vi rapporterar till EU. Och ja. Därför tror jag att det här kommer vara en viktig fråga.
Ja.
Definitivt i valet.
Absolut, absolut. Det tror jag med. Ja. Jag tror att det är många frågor som kommer vara viktiga. Och sen så tror jag också att alltså det här vi har lyckats pressa igenom nu mot regeringens vilja med ljuddämparna.
Ja.
Det var ju liksom ingenting de kom på själva, utan det var ju någonting där regeringen blev liksom puttad framför riksdagen, där vi har krävt och krävt.
Ett av de här 29 tillkännagivanden.
Ja, men exakt. Ja. De var tvungna att gå med på något när de skulle obstruera de andra 28 eller vad det nu är för någonting, jag minns inte exakt. Där ville de ju dessutom alltså ha det här. I ursprungsläget så var det en massa krångel med det där, att man var tvungen att koppla varje ljuddämpare till ett enskilt vapen, och du kunde liksom inte få byta en ljuddämpare som matchar två vapen mellan de här två vapnen, och en massa sådana här konstiga grejer.
Krångel.
Ja, bara krångel. Och sen så lyckades man liksom förenkla det i riksdagen. Och det var väl bra det. Men som sagt, det bygger ju på att de skickar en proposition överhuvudtaget. Så att det finns någonting att förbättra. Ja, ja. Så annars, vi kan inte starta processen hos oss. Men apropå riksdagsarbetet och sådär. Jag vet att ni i miljö- och jordbruksutskottet, där du sitter då.
Ja.
Ni har ju jaktfrågorna hos er. Och varje år så lämnar ju ni då ett så kallat betänkande. Mm. Alltså ett förslag till kammaren på hur man ska hantera alla motioner som handlar om jakt och viltvård och den sortens frågor. Och den här året så var det ju faktiskt några grejer i det betänkandet som innehöll några så här tillkännagivanden, ytterligare saker som man kräver av regeringen. Kan inte du berätta vad det handlar om?
Jo, men absolut. Det är också så här, vi är inne på sista året i mandatperioden, och det innebär att vi jobbar ju med någonting som heter förenklad beredning.
Just det.
Och då har ju många av partiernas förslag har ju fallit bort nu under mandatperioden. Inte fallit bort på det sättet att man inte bryr sig om dem, utan man har hanterat dem tidigare under mandatperioden.
Ja.
Men det fanns några förslag, och ett av förslagen var ju just det här allmänna jakt- och viltvårdsuppdraget som regeringen ju gjorde om eller tog bort, eller hur man vill se det, ungefär för ett år sedan.
Just det.
Socialdemokraterna hävdar ju att man bara har gjort om det och att det finns kvar fast i en annan form. En majoritet av riksdagen nu tyckte att vi vill ha tillbaka det som det var, ungefär. Sen går det såklart modernisera och se över hur det ska se ut mer exakt. Men en majoritet av riksdagen, Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet, samlade en majoritet för att återinföra det allmänna jakt- och viltvårdsuppdraget till Svenska
Jägareförbundet.
Och det tror jag är bra.
Mm.
Vi vet att Jägareförbundet historiskt har skött det här uppdraget väldigt väl. Och det som vi har sagt, som det inte har varit förut, är ju att vi vill gärna se att det blir flerårigt uppdraget.
Just det.
För att ge en ökad stabilitet. Och för att de inte ska behöva lägga tid och energi också på det här upphandlingsuppdragen varje år. För att då vinna upphandling och handha till exempel inventering av vilt och så vidare. Några av de sakerna som flyttades över till Naturvårdsverket som har legat hos Svenska Jägareförbundet förut.
Just det.
Så att, nej, men det tror vi, det var definitivt bra att vi fick en majoritet för det här.
Mm.
Ett annat tillkännagivande som blev nu var en översyn eller en genomgång kan man säga utav jaktlagstiftningen.
Mm. Den, vad ska den syfta till egentligen? Jag fattar aldrig det.
Nej, alltså det är ju lite oklart kan man säga. Nej, men det är ju såklart upp till ett utredningsdirektiv sen som ska gå in på hur den exakt ska vara. Det som vi har sagt och som flera har sagt under tiden, det fanns ju en utredning som alliansregeringen tillsatte som Socialdemokraterna la ner direkt när de tog över makten 2014.
Ja, det där kommer jag ihåg någonting.
Ja, precis. Och nu har vi sagt att vi behöver ha en ny därför att den behöver moderniseras och anpassas lite mer till dagens situation.
Ja.
Ska komma ihåg att den gamla jaktlagstiftningen på 80-talet när den kom, då hade vi liksom vildsvin hade vi knappt i Sverige.
Nej.
Frilevande vargar hade vi 2 eller 4 stycken eller något liknande. Så att det har hänt så otroligt mycket.
Det var ju helt andra viltstammar.
Ja.
Alltså, alla viltstammar såg ju annorlunda ut än vad de gör idag.
Och då handlade jaktlagstiftningen mycket om att bevara och få fram större stammar och så, och så vidare. Vissa kritiker där nu säger att det går att hantera det i befintligt, men vi menar att det är ju inte dumt att göra en översyn av den här lagstiftningen, därför den är inte riktigt ändamålsenlig idag.
Nej, och så länge det görs på ett vettigt sätt av vettiga människor som har rätt målbild, alltså få en ännu bättre svensk jakt, så är väl det jättebra då?
Ja, vi var till exempel väldigt noggranna att ha med i texten att det får inte äventyra svenska löshundsjakten till exempel.
Nej, bra.
Det får inte äventyra det här som har varit en sån viktig del av svensk jakt. Där jakträttsinnehavare, markägare, jägare har haft goda samarbeten över tid. Det ska inte äventyra det heller. Så. Nej, jag tror också att det här i händerna på bra utredningsdirektiv och så vidare kan landa ner och få en modern och ändamålsenlig jaktlag.
Kul. Och var det något mer?
Ja, det fanns ett tillkännagivande till.
Ja.
Och det handlar egentligen om att underlätta för människor med funktionsnedsättning i jakten.
Just det.
Det har varit väldigt mycket krångel för dem att de med dispensansökningar för att få använda motorfordon och så vidare i jakten. Då har det gällt typen när man har fått en sån här så har det gällt typ för en jaktmark och så skulle man åka som gästjägare eller något liknande på någon annan. Ja, men då behövde man söka ny dispens och så vidare. Så att En ordentlig översyn för att underlätta för människor med funktionsnedsättning. Och det har ju, tycker jag, har saknats under väldigt lång tid.
Ja, för jag menar, det är ju enkelt att lösa rent administrativt om man inte skapar hinder som inte behöver finnas där. Som till exempel det här med att man måste söka dispens per jaktmark.
Ja, och vi är ju experter i Sverige på att orsaka krångel och stök. Så att, nej, men en bra insats för att underlätta, helt klart.
Svenska och franska byråkrater tävlar om att krångla till det ibland.
Ja, exakt.
Och ingenting emot fransmän i övrigt. De är bara väldigt duktiga på pappersarbete.
Ja.
Och viss jakt faktiskt också.
Ja.
Det finns ju lite spännande jaktformer i Frankrike.
Har du varit där?
I Frankrike?
Ja. Och jagat?
Inte jagat. Nej. Jag har åkt igenom Frankrike och jag har gjort lite besök på lite olika ställen. Så.
Ja.
Men jag har faktiskt aldrig varit där och jagat. Det har jag inte. Däremot så har jag varit där och tittat på tåg och bussar och spannmålshantering.
Det
förstår jag. Jag har nog gjort mer i Frankrike än jag kommer ihåg nu när jag tänker efter. Jag kommer att få massor med grejer gjort i Frankrike.
Du kanske inte ska tänka efter för rätt så spottar du ur något som du inte borde säga.
Jag har nog faktiskt inte gjort något olämpligt i Frankrike.
Säg det.
Ja, nej, jag är ganska säker på att jag inte gjort något olämpligt i Frankrike. Vi ska inte...
Nej, vi grottar inte i det nu.
Ja. Men... jag vet inte vad vi ska prata om nu.
Det kom ju något konstigt ljud här igen.
Jag har så här lite dåligt stämning ljud. Jag vet inte.
Det lät som det gnisslade lite, men... Jag tänkte det väl
det är syrsor. Det var länge sedan farbror hörde syrsor.
Ja, det var
ska få höra det igen.
Ja, men jag hör ändå att det är något gnissel.
Du hör att det är något gnissel där. Ja. Men som sagt, farbror börjar bli...
Ja, vad börjar farbror bli?
Döv.
Uff då.
Ja.
Nej, jag hör dåligt, det är inte att sticka under stolen.
Nej, jag vet. Men det ska man inte...
Tänk på det, använd hörselskydd när ni jagar. Ja, men... det har inte jag gjort till fyllo.
Nej, vad sa du? Nej, till fyllo. Jaha, du har inte gjort det helt och hållet, nej.
Nej. Alldeles för sällan.
Det har jag gjort. Jag tror att jag har i mitt liv skjutit ett hagelskott utan hörselskydd. Ja. Annars har jag varit himla noga.
Det är jättebra.
Och jag fick jätteont i öronen när jag sköt det här hagelskottet. Så att jag, det gör jag ju inte om. Jag blir så här betingad av smärtan. Att inte...
Ja. Nej, jag har gjort många olämpliga saker med... När kommer till hörsel.
Ja. Men du har ju också jobbat en hel del med maskiner som låter en del, eller?
Ja.
Och det är inte alltid du har hörselskydd på det då?
Aldrig.
Nej. Så det är inte bara jaktskotten kanske?
Nej, det är en kombination. Jättedumt, för hörseln kommer aldrig tillbaka.
Nej, den gör ju inte det.
Nej.
Det, så är det ju. Nej, men jag har ju med mig lillgrabben på skjutbanan ibland. Han är ju 2,5 nu. Och han älskar ju sina hörselskydd. Han tycker ju att han är så himla cool i dem.
Ja, det är klart.
Så han vill ju inte ta av sig dem när vi åker därifrån.
Nej.
Men det, då är han omöjlig att kommunicera med istället.
Ja, det kan ju vara att han vill slippa pappas skit då.
Ja, han kan ju ha en poäng i det, va? För jag menar, han har ju ändå en far som är politiker. Så att det är nog ett och annat som han egentligen kan vara utan. Men jag tycker att det är viktigt att han lyssnar.
Ja. Du Erik, en helt annan fråga. Nu går vi mot vår och det är lite lågsäsong på jakten.
Ja.
Och då finns det tid för att se över andra åtgärder på jaktmarkerna. Jajamän. Och så vidare. Och jag tänker, dels så har ju du en egen mark där du själv kan bestämma lite.
Ja.
Och sen har du då den här marken där du är med i ett jaktlag.
Markerna.
Ja, markerna.
Tre.
Ja, ja. Där man är jaktlag och... Hur går resonemanget då kontra viltvårdsåtgärder när du tänker jämför med där du helt själv bestämmer och där du ändå är ett jaktlag som ska bestämma olika åtgärder?
Ja, du, det är nog inte så stor skillnad skulle jag säga ändå. Alltså vi har ju i beroende lite grann på, men vi gör ju sådana, vi röjer ju och fixar pass och sånt där, men det är ju inte en viltvårdsåtgärd på det viset. Men sen det är ju saltstenarna som ska ut och sådär, men vi har ju tyvärr liksom inga... Vi har inga viltvatten vi kan göra. Vi har inte möjlighet att anlägga viltåkrar på någon av de här ställena, även om man väldigt, väldigt gärna skulle vilja. Å andra sidan så får vi till ganska bra möjligheter till så att säga, ja, men motsvarande viltåkrar då, som blir lite grann automatiskt. För framförallt i det här naturreservatet där jag jagar så är ju, det finns en skötselplan för det då, och då ska det ju vara på vissa ställen så kallade slåtterängar.
Ja.
Som brukas med, alltså på gammaldags slåttermetod för att upprätthålla den biologiska mångfalden. Och det där är ju inte bara bra för insekterna, utan det där gillar ju djuren också.
Ja.
Så på så vis så blir det ju som viltåkrar, fast det kanske inte är en viltåker, alltså det är inte en viltåker du sår och gör medvetna val om vad det är för grödor du har, utan det blir ju lite mer ska vi säga gammaldags slotter biologisk mångfald, om du förstår hur jag menar så. Varva med vallar runt omkring så att säga. Så att det där är, det löser sig lite grann självt, och det kan inte vi blanda oss i, utan det är kommunen som sköter. Där jag gör det själv, där har jag en liten strandremsa. Där försöker jag få till så goda förutsättningar som möjligt för sjöfågel föryngringar.
Ja.
Men då är man ju inte ensam, och det finns en hel del havsörn. Och det finns en hel del andra rovfåglar som liksom rör sig i närheten där. Och det, sen de blev fler så har det blivit en tydlig minskning i andelen sjöfågel.
Okay.
Så det har faktiskt inte blivit någon sjöfågeljakt trots att vi har en liksom strandremsa på den egna där som är i yttre skärgården så att säga.
Sjöfågeljakt är ju väldigt trevligt.
Annars. Ja, det är ju det. Men det ska ju finnas fåglar. Annars är det ju inte så mycket.
Apporterar ni en vaktelhund?
Ja, till strand. Inte till husse.
Nej. Han äter inte upp det han apporterar.
Ja, det är ju nästa bekymmer.
Ja.
Så att,
femte, sjätte fågeln någonting, så borde han börja bli mätt.
Ja.
Och sen kan det kanske bli några då till husse efter det.
Mätt. Jag vet inte om han jobbar riktigt så.
Nej.
Men jag tror att han tuggar sönder dem i alla fall, även om han inte tänker äta upp dem. Nej, men då har jag en kompis som har en jättefin apporterande golden.
Just det.
Så att skulle det behövas så får jag ta hjälp den vägen.
Ja.
Men du då, hur tänker du? För jag menar, du har ju också både jaktlag där du är med kompisar och egen mark. Och du har ju mer egen mark än vad jag har.
Mm.
Men jag vet att du anlägger viltvatten också.
Ja, men det gör jag. Och det ska bli ett par nya dessutom.
Kul.
Där tänker jag nog jobba med att försöka få så mycket naturlig fågel som möjligt. De bor ju väldigt nära Tåken, Fågelsjön Tåken.
Just det, du behöver inte sätta ut så mycket. Nej,
nej, och ja, men både si och så tänker jag. För att det här med utsatta fåglar väcker ju en del känslor.
Ja, det är mycket, många som är utsatta i dagens samhälle.
Ja, verkligen. Nej, men på riktigt så gör det det. Och det finns ett växande motstånd i framförallt EU gentemot sådana här saker. Så därför tänker jag att försöka få till så mycket naturligt som möjligt. För att om det i framtiden kommer något dumt EU-direktiv eller liknande som säger att man inte får jobba med utsatta fåglar längre, så har jag ju föregått det då, tänker jag. Så att det
tror du att det är farans riktning? Alltså?
Nej, ja, farans riktning... Nu har det gjorts en utredning, jag vet inte om det är klart allt med den utredningen. Och den säger väl inte så stora förändringar här i Sverige. Men det finns ju ett väldigt stort växande motstånd i EU kontra väldigt mycket på jaktsidan. Och de pumpar in mycket pengar i jaktmotståndarsidan i EU.
De gör det.
Och förser väldigt många personer där nere med dumheter, skulle jag säga. Så att det finns en växande motstånd emot jakt och löshundsjakt och utsättning av fåglar och så vidare. Så att vi kommer att behöva stå upp och försvara våra intressen under överskådlig tid, skulle jag säga.
Som vanligt då?
Ja, som vanligt. Och kanske ännu mer.
Mm.
Viktigt är också att vi får rätt personer på Europaparlamentslisterna som kan värna de här frågorna.
Ja, och att man väljer rätt parti även där.
Ja.
Jag tror inte det är så många som tänker på, när man har EU-val, att det är mycket jaktfrågor och miljöfrågor och naturfrågor, alltså sådana saker som påverkar jakten som avgörs i EU.
Väldigt.
Och jag tror att man också underskattar de olika politikernas agendor också i det här. Jag tror att det är många som har röstat på Miljöpartiet och Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som inte riktigt greppar vad de sen går och gör.
Nej, så är det. Men i alla fall, för att komma tillbaka till mina vatten där då. Så att vi kommer försöka jobba rätt så mycket med naturligt vatten och nyttja närheten till ändå så stora fågelpopulationer som vi har.
Ja.
Sen jobbar vi ju en del med lite sådana här blommande kantzoner och annat. Vi har ju en del naturliga rapphönsföryngringar på våra marker.
Vad kul!
Ja, sådana här skogshöns, det gör jag inte så väldigt mycket för, utan det är mest roligt att de finns där.
Ja.
Bäver har vi i ett par av våra sjöar.
Just det.
Det är jätteroligt. Jag tycker det funkar bra att ha bäver när de bygger sina hyddor i sjöarna ändå. Mm. När de inte dämmer vattendrag och så vidare. Så tycker jag är ett trevligt inslag.
Vi har ju haft det problemet med att de dämmer.
Ja.
Och då är det ju, alltså i och med att vi är lite närmare stan, så då finns det ju alltså vissa vattendrag där de har dämt, där, som är avrinningen för stora delar av bebyggda områden.
Ja.
Och det där har blivit ett problem. Mm. Så det finns ju vattendomar och sånt som gör att man måste hålla öppet där. Och då blir det ju bekymmer när bävrarna kommer. Så det blir ju, man får riva dammar och man får hålla på.
Mm.
Men vi hade faktiskt till och med... Min kommun hade bävrar i vår kommun, då, nära kommungränsen till grannkommunen. Som gjorde att de dämde upp så att det blev skog på något sätt översvämmad i grannkommunen. Som i sin tur... ägs utav en tredje kommun.
Oj.
Så alltså som är markägare i grannkommunen.
Ja.
Vilket gjorde att, och våra naturbiologer på förvaltningen i kommunen ville inte ta bort bävrarna. Så det blev liksom en interkommunal krissituation som startades av ett par bävrar.
Ja, du ser.
Det blev liksom spänd stämning mellan kommunerna. Men det där löste sig, för bävrarna, de vet ju inte vilken kommun de är i. Så de gick ju över till grannkommunen och där satt någon och väntade på dem.
Ja.
Så att då löste det sig.
Just det. Mm.
Förlåt, jag skulle inte avbryta.
Det var någon som väntade på dem.
Grannkommunens kommunjägare satt där.
Så.
Ja, ja.
Ja, nej men... Så att sen såklart håller vi på med det som alla andra gör med saltstenar. Jag brukar jobba lite med mina spridare under vår, sommar, höjer tempot på dem lite som står på skogen och undviker att bedriva någon jakt i närheten av dem.
Men hur tänker du där?
För att försöka hålla vildsvinen där istället för ute på mina känsliga.
Då vill du ha högre volymer när det finns mer konkurrens, alltså mat, att det finns annan mat de kan äta. Då vill de ha mer.
Och sen jagar vi dem på de känsliga grödorna istället.
Just det.
Jobbar inte så mycket med viltåkrar. Jag har ju en väldigt omväxlande växtföljd. Där jag har mycket klöver, gräsvallar, oljeväxter.
Just det.
Och spannmål, både havre och vete och så vidare. Så att jag har mycket viltfoder över hela mina marker egentligen. Det är klart att viltvården ligger mig nära om hjärtat. Jag försöker ha lite ungdomar som hjälper till med predatorjakt.
Ja, det är inte fel.
Alla som vill får gärna komma och bedriva predatorjakt.
Du tittar på mig nu här, det är gärna det.
Ja.
Nej, men alltså, det är ju det som man skulle vilja ha möjligheter, alltså det här du beskriver nu. Jag har kanske inte riktigt det handlingsutrymmet alla gånger, givet hur ställena ser ut och sådär. Men i viltvatten, så här, hur jobbar du med alltså häckningsplatser och sånt? Man har ju hört om sådana här ja, men knipholkar och sådär, såklart.
Ja, ja.
Men duck tubes såg jag någonstans, någon som hade använt. Alltså att man gör någon form av, man sätter en stolpe ner i dyn på botten, och den leder upp till ett cylinderformad tub som med ett yttre lager och ett inre lager hönsnät, och däremellan någon form av halm. Och där ska tydligen gräsänder trivas väldigt bra att häcka. Ja. Och då gör de det, de är ju markhäckande i vanliga fall, ja, men då kommer de upp en bit, vilket gör att de kommer undan ifrån predatorer.
Ja.
Och det där ska tydligen vara hyggligt effektivt. Har du sett det någon gång?
Nej, faktiskt inte. Nej, känner inte igen alls.
Googla duck tubes.
Ja, det säger jag.
Googla. Det var ganska intressant. Och de som torgförde det här då, de verkade ha lyckats bra med det.
Ja.
Jag har inte själv riktigt kommit med för, men det är en sån här sak som jag gärna skulle vilja testa, som jag skulle ha möjlighet att göra i vårat vattenbryn.
Ja.
För då blir det ju... ja, men bättre möjlighet till kanske inte att de kommer undan rovfågel, men att marklevande mink, grävling, räv, den sortens marodörer kommer de ju undan då.
Jag tror det är säkert jätteklokt. Jag tycker det som vi gör och håller på med, så är det att man har lite små öar och så vidare.
Just det.
Både öar som vi har gjort med grävmaskin, men även så kan man vintertid ställa ut om man har någon dålig ensilagebal eller liknande som kan sjunka genom isen och sen bli kvar i vattnet till våren. Så att det finns olika saker.
Jag har gjort en liten flotte med så här runt virke ovanpå, så att det inte ska vara helt platt utan ska vara lite skrovligt och sådär. Och den där verkar användas framförallt som... Men då får vara i fri en stund.
Ja, jag tror att det här med viltvård kommer nog lite på skam ibland.
Ja.
För det finns väldigt mycket man kan göra, och även på små fastigheter. Jordbrukslandskapet har ju förändrat sig väldigt mycket. Och gör ju också att det kanske blivit färre arter, särskilt i odlingslandskapet.
Det tror jag.
Och där finns mycket man kan göra. Det finns många bra böcker. Ja. Vi har duktiga experter. Kanske till och med vi skulle passa på att bjuda in någon och prata viltvård i odlingslandskapet.
Ja, men det tycker jag. Det vore väl rimligt. Och det här är ju framförallt en alldeles utmärkt säsong, för man gör ju inte så mycket annat. Det som jag tycker man får försöka också hålla trycket upp i är att göra viltvårdsåtgärder även under säsongen. Ja, men utfodring är ju kanske den självklara, men det finns ju andra saker man kan hjälpa till med även då, så att säga. Så att det inte bara blir att vi hjälper också så här års. Men, men det är ju inte en dum tid att göra många sådana här grejer på. För man har ju förhoppningsvis mer tid i och med att man jagar mindre.
Och sen lägga mycket tryck på predatorjakt.
Ja.
Där det finns möjligheter.
Det är en jätteviktig
del.
Ja. Jag hade gärna haft hårdare tryck på det nu i år faktiskt. Ja. Jag känner att det hade inte varit... Vi har sett jättemycket räv.
Ja.
Och grannarna har sett mycket räv.
Rådjurstammen har ju kommit tillbaka sista åren, och då brukar rävstammen kunna komma som en följd av det.
Ja, och sen har det väl varit bra fågelår också. Alltså jag tänker det måste ha varit mycket över milda vintrar. Säkert mycket smågnagare som överlever också. Så det har nog varit gott om mat för rävarna på alla möjliga olika fronter.
Absolut.
Så är det nog. Klockan drar iväg och vi ska tacka lite grann för oss. Men om ni har någonting som ni vill att vi tar upp här i podden utöver viltvård, så är det bara att höra av er. Ni vet ju vad vi har för sociala medier. Vi heter Jakt och politik både på Instagram och på Facebook. Eller så mejlar ni till erik.ottosson@riksdagen.se. Så ska ni få spela in saker som ni skulle vilja att vi pratar om här i podden och ta med kanske någon gäst eller någonting sånt där. Jättekul. Och jag ska säga det, vi har ju en ständigt ökande lyssnarskara. Det är jätteroligt. Och det är inte bara i Sverige, John.
Så pass?
Nej, 2% av våra lyssnare, det är inte jättestor andel, men det blir faktiskt en hel del lyssnare, bor i Norge.
Ja, du ser.
Och håll i dig nu, 2% i Österrike.
Oj!
Den är lite otippad så att Österrike skulle lyssna på en svensktalande podd, men det finns säkert många svenskar i Österrike som lyssnar på oss, och det är ju jätteroligt.
Annars så skulle vi behöva ha in någon form av översättare som sitter och...
Ja, genau. Ja. Har jag uttömt mitt tyska ord för här.
Snyggt.
Nej, men sen har ju folk lyssnat lite grann på oss lite här och var i världen. Jag menar, det har ju varit någon som har lyssnat på oss i några i Finland, några i Mexiko, USA, Kanada, Spanien, Tyskland, Ryssland, Danmark, Pakistan, Seychellerna, Polen, Nederländerna, ja, du vet. Då räcker det med att det är någon som har lyssnat på oss där som upptäcker våra verktyg det här. Men det är jättekul att vi växer hela tiden och att det är fler och fler som ansluter. Och det är väl någonting vi vill vårda. Så att, som sagt, är det någonting speciellt ni vill att vi lyfter och som ni tycker skulle vara extra intressant, så gör det. Och sen så berätta gärna för era vänner om oss. Såklart. Det uppskattar vi jättemycket. Kul. Tack för idag, John.
Tack, Erik. Ha det så bra.
Hej, hej.
Hej, hej.